Välkommen till Läs Bibeln med John Manuel Josef. Kul att ni är här. Vi ska läsa ett kort ställe, prata lite om det. Vi har lite olika infallsvinklar. Men det är det som gör det kul, tycker vi. Så idag ska vi läsa den barmhärtige samariten, Lukas kapitel 10, vers 25 ska vi börja. Så har du Bibeln med dig, så släng med den eller läs den från din telefon eller så här analogt som vi gör just nu. Ska du börja? Vers 25.
Ja, vi kör. Den barmhärtige samarien. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom så vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han.
Wow, grymt. Vad tar du med dig av det här när du läser det?
Det är så många delar i det. Det finns så många. Det finns en så stor och mångfacetterad sensmoral i berättelsen. Jag tycker att det här är, det är en av mina favoriter.
Jag tänker att man behöver kanske kolla lite, det kanske inte alla har koll på, men det finns ju lite olika karaktärer i den här storyn som man kanske bara ska highlighta. Den första är en samarien. Vem var det liksom? En samarien, det vet kanske inte alla som vet, men en samarien var ju en som levde då i Israel, eller liksom det judiska riket då, om man säger så, bestod ju av Judeen, Samarien och Galileen. Samarien är ju det liksom, området då som är precis ovanför Judeen, ovanför Jerusalem. Samarierna var ju betraktade som att de var judar, men de var ju också lite, de var lite utstötta av den judiska liksom, judiska kommuniteten kan man väl säga, eller judiska samhället, för att de hade blandat in lite andra religioner i judendomen.
Ja, det var inte bara det, utan de hade ju också fräckheten att ligga med människor som inte var judar. Det vill säga, de var ju inte liksom renrasiga judar, utan de gifte sig ju med lite, med de man blev kär i helt enkelt. Ja. Och det tycker jag är ganska fräscht faktiskt. Jag tycker man ska göra så.
Men, för Jesus som var jude så var de ju lite, när han säger den här liknelsen då, så är det ju ett litet slag det är inte.
Ja, det här var ju ett lågstatusfolk. Det här var ju den tidens, de var lite så tattare, sådana som folk som såg ner på. Det var ju, gick ju rykten om att de ofta var beväpnade, att de var liksom lite skitfolk. Så det ger ju tyngden i berättelsen, för att först så kommer ju prästen så här, tok hög status, präst, det är ju liksom per definition en renlärig bra människa.
Yeah.
Nästa person som kommer, det är också en individ med medfödd hög status.
Levit, ja, exakt.
En levit. Ja. Och sen kommer den då, den här luffaren, den här dåliga, smutsiga, uppblandade människan som dessutom inte har en renlärig tro, utan han, han ägnar sig åt flera olika religioner. Mm. Och så kan man ju inte hålla på. Men det gjorde han.
Mm.
Och sen så var det han som verkligen var den personens nästa, som verkligen gjorde någonting för honom.
För samarien var ju till och med så här att det finns ett annat ställe när Jesus möter den samariska kvinnan. Då blev de ju förvånade. Hans lärjungar blev ju förvånade för att Jesus gick igenom Samarien. Så när man skulle gå från mellan Galileen och Judeen,
då skulle man ju bara gå runt. Det var bara skitfolk där inne.
Liksom. Ja, det är idag ungefär det som är Västbanken idag, för de som vill veta vad det är. Men då ville man ju gå runt det. Så att när Jesus tar den här liknelsen och säger...
Nu går man gärna runt, men det skulle jag göra i alla fall. Men det var en passus.
Men då gjorde man, exakt. Nu gör man verkligen det. Precis just nu. Ja. Men så att det är ju något intressant då.
Men också historien, varför berättar han nu det här? Jo, det var ju för att de skriftlärda hade ju innan, det är därför han berättade det, de hade ju frågasatt Jesus hur det kom sig att han åt med syndare.
Exakt.
Och att han också umgicks med syndare. Och syndare i det här, så nu räknar vi in liksom horor och horkarar och liksom skatteindrivare, alltså riktigt skitfolk från den tiden. Ja. Syndare av... Inte av Guds nåde, utan syndare. Och det var också därför de skriftlärda ifrågasatte honom. Hur kan du göra det här? Exakt. Och det var då den här liknelsen kom. Och när de då också tvingas säga att ja, det var Samarien som var den bästas nästa.
Yeah.
Och då är frågan, vad är det han då, vem är vem i den här... delen, alltså vem föreställer vem, så att säga. Och jag skulle säga att här är ju Samarien Jesus. Ja. Det här är ju en liknelse om hur du ska behandla din nästa. För det är någonting han också säger i det här som, det kan vara min egen tolkning, men jag gissar på att det är, eller jag är helt övertygad om att det är väldigt många innan mig som tänker på samma sätt. För vad säger han till värdshuset, eller den som jobbar på värdshuset? Han lämnar över denarierna, så säger han så här: jag betalar när jag kommer tillbaka.
Yeah.
Och det, jag tycker den är cool, för att om du då ser Samarien som Jesus, så det han lovar, det är att när han kommer tillbaka, det vill säga efter döden, så kommer du kommer få din belöning bara du beter dig som folk mot folk. Och det, den tycker jag är, den är stor.
Precis.
Och just att man visar på att din nästa är inte bara den personen som det är enkelt att gilla. Det vill säga att det är ingen utmaning att ta hand om dina barn eller din morsa. Det är ingen utmaning att vara hygglig mot grannen.
Nej.
Men utmaningen ligger i när den där smutsmänniskan som du både föraktar och kan se som din fiende ligger där och verkligen behöver din hjälp. Alltså du kliver ner i diket hos den här blödande människan. Och du är ju ren honom. Det finns ju, sen finns det olika tolkningar om han bär honom på ryggen eller om han sätter honom på sin åsna. Jag vet inte, jag kan inte skriften så pass bra, men det har vi i alla fall sett olika bilder. Jag har sett både när han blir buren och när han sitter på åsnan. Men storheten i att han verkligen lägger sitt engagemang i att rengöra såren. Sen så är det klart att det är också en liknelse i sig. Vad han rengör ju med vin och med olja.
Ja,
och det är väl en hänvisning till sakramentet, skulle jag gissa. Men det,
ja, precis. Olja, ja. Olja står ju för kraft i Bibeln. Och vin är ju en bild på blodet. Eller på
och ren, att man renar sig genom Guds blod. Så exakt. Det är väl en hänvisning till sakrament.
Exakt, helt rätt. Och det är ju också coolt. Och sen att han tar upp honom på åsnan. Vi vet att Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Vilket är då en... Och det finns profetier i Gamla Testamentet som pratar om att Messias ska rida in på en åsna. Sådär.
Ja, det är väl egentligen det är anledningen för att det ska liksom besannas.
Exakt.
Du, som när han rider in där... Det är väl två åsnor. Det är väl en åsna och sen ett åsneföl.
Ja, exakt.
Sitter han, är det åsnefölet han rider på?
Det vet jag inte. Det tror jag inte är så tydligt.
Nej, för jag tänker, för det i för att det här då ska besannas så skulle åsnevärdet vara med. Men jag tycker, nu kan inte jag skriften så pass väl, men jag bara för mig att de sadlade både åsnefölet och åsnan. Jag tänkte, du kan inte den här rida på ett åsneföl. Det måste ju vara, det är taskigt mot åsnefölet primärt. Men att det, ja, jag är bara nyfiken på hur det var då när det kom till kritan.
Ja, men det är väldigt coolt att han då väljer i den här liknelsen att ta upp det här, att han tar och lägger då den slagne och sårade mannen på åsnan och tar honom till ett värdshus. Och sen så säger han att jag ska betala när jag kommer tillbaka. Och för de som har koll på det vet ju det att Jesus, han har ju då dött. Han har dött och uppstått. Och sen så vet vi att han kommer komma tillbaka en dag liksom. Och då finns det ju vissa som menar här att värdshuset här, det är en liknelse på kyrkan. Att du och jag som är kyrkan och som tror på Jesus, vi ska ta hand om de slagna, ta hand om de sårade, som Jesus kan ge kraft, olja, och kan ge förlåtelse för, vinet, blodet. Och vi ska ta hand om de människorna tills den dagen Jesus kommer tillbaka.
Och inte bara de människorna som man gillar, eller de hela och rena, utan just utmaningen i att ta hand om, att välkomna också syndaren,
ja,
för att komma till Guds rike. Precis. Och det är ju som sagt, jag skulle säga att det är väl den skarpaste kallelsen hos den som är just kristen. Det är att ta hand om även de personerna som man står så långt bort ifrån som det bara går. Till och med de som man tycker direkt illa om.
Ja, exakt. Och där blir ju den här storyn blir ju en uppmaning till oss att, men det kanske är så att vi ibland går förbi liksom. Att vi ibland inte stannar upp och säger, vänta nu, jag kanske ska stanna upp och hjälpa den här människan.
Och sen om man nu ska se, det finns ju en liten politisk rolig poäng i det. Det är ju att man hånar ofta politiker med att så här, i en debatt, någon ställer en fråga och vad gör debattanten? Jo, han istället för att svara på frågan så ställer han en motfråga.
Mm.
Jesus kör ju den här, utan han får en fråga, han drar på med en liknelse och så slänger han tillbaka en motfråga. Så han är ju argumentatorisk, han är en agitator i det samtidigt. Den tycker jag är häftig. Och ser man då till det här alla människors lika värde, så är det ju verkligen, det här är ju essensen. Alltså, då ska man säga, på det som civilisationen vilar, det som har gjort att civiliserade länder är just civiliserade, det är att vi har i civilisationens vagga lärt att människor är lika mycket värda. Att du har ett värde just på grund av att du är en människa.
Mm.
Och därav tar vi hand om varandra. Ja. Det är civilisation och det härstammar härifrån.
Precis.
Från skriften och bland annat det här skriftstället.
Helt rätt alltså. Och det är jättebra. Och just det här att vi ska faktiskt, att han ger också den här liknelsen utifrån att han då blev anklagad för att han umgicks med människor som inte tyckte som han, eller trodde som han, eller gjorde som han. Alltså det var ju opposite of cancel culture.
Ja, så kan man ju se det.
Det är ju inte liksom, du tycker inte som mig, men då tänker inte jag hjälpa dig så här. Utan det här är ju faktiskt det så här, nej, du ska hjälpa dem som även, liksom, som faktiskt inte tycker som du, som inte tror som du, som inte gör som du. Så är du en barmhärtig samarit. Och det, ja, det är grymt.
Det är grymt.
Men tack för att du kollat nu. Vi tackar för den här gången. Vi ber lite kort för dig som har kollat. Gud signa dig, Gud bevara dig. Och hjälp, låt oss hjälpa varandra att läsa Bibeln och se vad Bibeln säger. Så välkommen tillbaka nästa gång.
Så om det. Amen.
Amen, amen.